Vi ber. Ja, tack Herre för att du är en vän som aldrig sviker. Tack att vi får komma till dig med allt, också med våra gåvor. Vi ber att du ska välsigna de gåvor som vi har burit fram och använda dem för ditt rike. Tack för att du också nu vill tala till oss, öppna våra hjärtan och låt oss få sitta öppna för vad du vill säga till oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Jag har inte berättat så mycket, jag har inte någonting kanske i sån här samling sen jag kom hem från Indien från den resan. Jag var ju där en vecka, nu är det några veckor sedan, på en missionskonferens i staden Pune i Maharashtra. Och den var ordnad av Love Maharashtra. Det var en organisation som jag och en vän som heter Chris Williams, som är indier trots namnet, var med och grundade för 35 år sedan. Och som idag är en missionsorganisation som också sände ut missionärer. Det här var den 10:e missionskonferensen mitt i sommaren. Och Chris ville att jag skulle komma ut den här gången. Jag tvekade först men sa till slut ja. Det var varmt, 40 plus, men välsignat. Bara ett par glimtar ifrån den konferensen. En av missionärerna i Love Maharashtra, han heter Suresh. Och han jobbar bland indiska romer. De kallas för Vanjaris. Romerna kom ursprungligen från Indien. Och Suresh själv, en Vanjari, en rom som har kommit till tro. Och han har rest runt i hela den här delstaten Maharashtra som är ungefär lika stor som Sverige. Men cirka 100 miljoner invånare, så det bor ju lite fler människor där. Och kollat upp hur många av de här Vanjaris bosättningar som finns och kommit fram till då att det finns 7000. Och hans vision är att det ska finnas en kristen församling i varje sån här bosättning. Han har fått med sig 58 pastorer som han är med och tränar och uppmuntrar och som arbetar bland det här folket. Själv så har han fått vara med och grunda 3 församlingar i en stad som heter Solapur. Och ha en stark vision. Det var väldigt uppmuntrande att få lyssna till den här unge missionären Suresh. Som är en av våra missionärer, jag säger våra, just Love Maharashtra. En annan glimt, jag fick träffa min gode vän Shantaram. Som jag träffade ganska snart sedan jag kom till Indien. Och som jag fick studera Bibeln tillsammans med, var ute i byarna tillsammans med och så vidare. Och sen åkte han på en intervju med världens största arbetsgivare, det indiska järnvägen, fick jobb där. Och arbetade sig upp ifrån att ha varit bara en kontorist till att idag vara vice personalchef i indiska järnvägen. Vart en Shantaram har kommit så har han delat sin tro, varit med att grunda församlingar och varit frimodig om den tro han har. Han berättade bland annat i ett vittnesbörd i konferensen om när han var placerad i en stad som heter Baroda. Och så hade han fått då en bungalow, det är ett lite finare ställe som man har om man är officer i indiska järnvägen. När han kom in där och kom in till öppnade dörren till rummet där, så satt det en lättklädd flicka på sängen. Och han blev alldeles chockad och sa, vad gör du här? Och hon sa, ja men jag är ju här för sådana som dig. Alla som har varit här före dig har utnyttjat mina tjänster. Nu finns jag här för dig. Och först så sa han, gå ut. Jag vill inte se dig här. Men så långade han sig och tänkte, nej, jag ska inte vara så brysk. Så frågade han, vad heter du? Elisabeth, svarade hon. Då förstod han, hon var från en kristen bakgrund. Och så sa han, Elisabeth, sätt dig här på en stol. Och så satte han sig med Elisabeth och så vittnade han för henne, berättade för henne, det du gör nu, det är fel. Det är inget som Jesus vill att du ska göra. Du behöver ta emot honom i ditt hjärta. Och medan tårarna strömmade ner för Elisabeths kinder så fick Shantaram be med henne. Och hon gick därifrån och sa, jag ska aldrig göra något sånt här mer. Nu har jag fått möta Jesus på riktigt. Sista dagen så gav vi en inbjudan i den här konferensen till alla de som på något sätt ville överlåta sig att be, att ge eller att gå. Och det strömmade fram folk. Det var drygt 80 personer som kom fram och så hade man med sig en A4 där man hade kryssat för olika saker. 23 av dem hade kryssat för jag vill bli missionär. Och det här tycker jag ger hopp. Det går inte nu knappast för någon vit människa att komma in i Indien som missionär. Men indierna, de kan gå till sitt eget folk. Och Indien är stort. Så det här tycker jag det ger hopp. Och det var väldigt roligt, även om det var varmt och tufft, att få vara med och se vad Herren gör. Vill ni veta mer så får ni fråga mig. Nu till predikan. Att bli vän med Gud. Jag tänkte jag skulle dra några lärdomar från Abrahams liv. Just det här med biografi och livsberättelse, det hör till mina favoriter. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag älskar biografier. En som, ja det var Elisabeth som tipsade om den. Även Tystnaden har ett slut. Kommer du ihåg det? Av Ingrid Betancourt. Jo, jag tror det var du som tipsade om den. I Colombia. Och den skaffade jag och läste. Fantastisk bok om en kvinnas 6 år i den colombianska djungeln. En bok som påverkade mycket när jag var ung. Det var en bok om George Müller. En man som på 1800-talet tog hand om 10 000 föräldralösa barn i Bristol i England. Och gjorde det helt i tro utan att vara garanterad ett enda öre. Jag kommer fortfarande ihåg. När jag lyftade hem ifrån södra Frankrike till Sverige och så stod jag och läste den här boken och den påverkade mig djupt. Bruce Olson, en annan sån här bok som jobbar också i Colombia bland motilonerna som har fått vara med om fantastiska saker. Och jag skulle vilja uppmuntra dig, koppla gärna av med en biografi i sommar. Det berikar ens liv att spegla sig i en annan människa och det vidgar vårt perspektiv. Det tror jag att alla ni som läser håller med om. Bibeln är en bok som är full av livsberättelse. Inte minst i Gamla testamentet som vi kanske inte läser lika ofta. Och just Abraham är en av dem som har fått mest utrymme. Först möter vi honom i Första Mosebokens 11. Och så får vi följa honom ända till hans död i Första Mosebokens 25. Men även i Nya Testamentet så möter vi Abraham flera gånger. Hela 73 gånger nämns Abraham i vårt Nya Testament. Ingen annan knappt får ett sånt utrymme som han av Gamla Testamentets personer. Och en av de allra vackraste benämningarna för Abraham, den finner vi i Jakob kapitel 2 och vers 23. Och där står det så här. Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig och han kallades Guds vän. Och det här tänkte jag vi skulle ta fasta på idag. Att bli vän med Gud. Vad kan vi lära just av Abraham? Det är ingen annan i Gamla testamentet som har fått den här beskrivningen. Och ändå är det inget unikt just för Abraham. Vi hör det här inledningen, Jesus som sa till sina lärjungar, jag kallar er vänner. Hur blir man vän med Gud? Och hur kan du och jag 4000 år efter Abraham utveckla en sån vänskap? Bara en kort bakgrund först. Abraham växte upp i staden Ur i Kaldén. Traditionellt har det utpekats som en stad i södra Mesopotamien. En välutvecklad och rik stad. Det hade den mesta. Man har grävt fram och sett att det fanns till och med höghus där. Och det verkar som att Abrahams släkt tillhörde de allra rikaste. Senare läser vi att han hade 318 tjänare. Det var inte lite det. Även som nomad. Och i Första Moseboken 13:2 så står det Abraham var mycket rik. Han ägde boskap och silver och guld. Plötsligt som en blixt från en klar himmel så kommer kallelsen till honom. Och den läser vi om i Första Mosebokens 12:e kapitel. Jag tror att vi läser de verserna där. Det står det i vers 1 och följande. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du fått. Eller som jag tror det är rätt översättningen, som är i alla andra översättningar. I dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Och så står det sen, Abraham bröt upp som Herren hade befallt. Här börjar en vandring, ett äventyr tillsammans med Gud. Abraham är 75 år, hör ni, när det här börjar. Det är hopp även till de av oss här som kanske är lite äldre. Han fortsatte i 100 år. Det kanske ingen av er som är 75 idag kommer att fortsätta i 100 år. Han blir 175 år gammal. De blir lite äldre på den tiden. Men det var en vandring som förde Abraham och hela hans familj långt, långt hemifrån. Ner till Kanans land, tillfälligt ner till Egypten och så tillbaka till Kanans land. Och under den tiden så fick Abraham utveckla den här unika vänskapen. Hur gick det här till? Vi ska bara titta på några saker. Det första som är väldigt tydligt, det var genom hans tro. Det här citeras i Nya testamentet om Abraham på olika sätt, men flera gånger. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Till exempel i Romarbrevet kapitel 4, vers 3. Flera gånger läser vi det här. Abraham trodde Gud. Det är kanske få ord som har urvattnats så mycket idag som just tro. Kanske att det här med att tro på Gud mer har blivit en känsla, som att tro att ja, men det finns någon någonstans, någonting att vi kan teoretiskt acceptera, ja men Gud finns. Eller så säger många, jag har en tro, och då kanske man menar, jag är född uppvuxen med att tro på Gud och hoppas att han finns när jag behöver honom. Men jag tror att för Abraham var det här med tro, det var någonting helt annat. När Gud bad honom bryta upp vid 75 års ålder och lämna allt. Allt som han hade känt, allt han hade kärt och gå på Guds befallning. Då litade Abraham fullt och fast på Gud. Och så gick han. Det var tro i handling. Och långt senare så leder Gud ut Abraham en stjärnklar kväll. Och så säger han, titta upp nu mot stjärnorna Abraham. Lika många som stjärnorna, kan du räkna dem så ska du kunna räkna alla de som kommer att komma från dig. Och så står det, Abraham trodde. Han litade barnsligt på att det Gud hade sagt, det skulle han hålla. Det är väl Kierkegaard som säger så här, att tro det är att kasta sig ut på 1000 famnars djup och lita på att där finns någon. Där finns faderns starka armar som tar emot. Tro inte i första hand något intellektuellt eller någon känsla, utan det är tillit. Det är precis som barnet, eller hur? Det lilla barnet som kastar sig ut och vet, där är faderns armar som tar emot. Man skulle kunna översätta det också, Abraham litade fullt och fast på Gud. Sen var inte hans väg spikrak. När Abraham var 85 år, alltså 10 år efter att Gud hade gett honom löftet om en son, då tyckte Abraham, nu har jag väntat länge nog, 10 år. Ingenting har hänt. Nej, nu får jag ta saken i egna händer. Och så gick han in till sin tjänstekvinna Hagar. Och det misstaget, det blev början till en lång konflikt. Alla historiker säger det, att araberna, de kommer från Ishmael som var Hagars son, och mellan Ismaels släkt och Isaks släkt har det allt sedan dess varit en konflikt som är än idag likadan mellan araber, palestinier som är Ismaels ättlingar och judar som är Isaks ättlingar. Det var ett misstag som kostade honom dyrt. Så även Abraham gjorde misstag. Men det här hände i första Moseboken 16. Abraham var 86 år när Hagar födde Ismael åt honom. Sen läser vi kapitel 17, vers 1. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Gud för honom. Hur många år hade det gått? Hur många? 13 år, ja. Det var en som lyssnade. Han var 86 år, 99 år, 13 år. Vad hände under de 13 åren? Tystnad. Det står ingenting om vad Abraham gjorde eller vad han upplevde. Men jag tror han väntade. Och i den här långa perioden av tystnad så lärde sig Abraham att lita på Gud. Även om han inte kunde se någonting. Det står i Hebreerbrevet 11:11. Han litade på honom som hade gett löftet. Och jag funderar så här. Visst finns det perioder i ditt och mitt liv också av tystnad, eller hur? Tider då vi liksom ingenting ser, ingenting hör. Gud verkar helt avlägsen. Och vet du, Bibeln är fylld av de här tysta perioderna. Israel var i Egypten i 400 år. 400 år av nästan kompakt tystnad. Hade Gud lämnat dem? Nej. Men han verkade ovanligt tyst. Moses var 40 år i öknen. 40 långa, tråkiga år. Då han vaktade fåren. Det var tröttsamma, enformiga dagar i en karg ödemark. Ändå fanns Gud där i bakgrunden och förberedde honom. Också under de åren. För det kanske viktigaste ledaruppdraget i historien. Jag vet inte om du har lyssnat någon gång till Per-Eve Berntsson. Han är pastor i Cornhillkyrkan i Halmstad. En gång började han sin predikan så här. Nu ska jag predika från ett ställe i Bibeln som du garanterat aldrig har hört den predikan ifrån. Och så slog han upp den tomma sidan mellan gamla och nya testamentet. Och så hade han en predikan om Guds tystnad. 400 år mellan Malaki, den sista profeten i gamla testamentet, och tills Johannes döparen kom. 400 år av Guds tystnad. Vad var Gud under den tiden? Fanns han inte helt plötsligt? Jo, han fanns där. Men han var tyst. Varför? Vi vet inte. Ibland är det så. Och jag tror att Gud testar oss i just de här perioderna av tystnad. Precis som han testade Abraham och Mose och Israels folk. Och frågan är, klänger du och jag oss fast vid Guds löften även när vi kanske ibland ingenting ser och ingenting hör? Litar vi på Gud i barnslig tro även när han är tyst? Vad är egentligen hemligheten att hålla ut under de här perioderna? Och jag tror att hemligheten, det är just det som Petrus säger i 2 Petrus 1 och 4. Där säger han så här. Gud har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomliga natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret har med sig i denna värld. Gud har gett oss sina stora och underbara löften. Det är de som du och jag är utmanade att klänga oss fast vid. Även om vi ingenting ser. Även om vi ingenting hör. Och därför tror jag det är så viktigt att mata sitt innersta dag efter dag med Guds ord och med hans löften. Därför att det blir tufft på vår vandring förr eller senare. Tron, det tar naturligtvis sin början när du och jag säger vårt första ja till Jesus. Men den slutar inte där. Det fortsätter hela livet. Och din och min tro kommer att testas gång på gång. Därför att trons vandring är som ett maratonlopp. Det handlar inte bara om att börja bra. Det handlar om att fortsätta steg för steg ända fram till målsnöret. Hörrni, det är utmaningen. Och där är Abraham ett föredöme. Och så är det en sak till här. Hur var Abraham ett föredöme? Jo, genom sin lydnad. Därför att Abrahams tro gick hand i hand med hans lydnad. I Hebreerbrevet 11 och vers 8 så läser vi: i tro lydde Abraham när han blev kallad och drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Det är rätt så otroligt. Tänk om Gud skulle säga till dig som en blixt från en klar himmel: dra ut, lämna Skillingaryd, lämna din släkt, lämna allt vad du har och så bara följ mig nu. Du vet inte än vart, men det första är: lämna allt vad du har så ska jag visa dig vart du ska ta vägen. Hur många av oss hade börjat argumentera med Gud: men stopp ett tag här nu, jag vill ha klara direktiv exakt vart. Men det finns en vers där Abraham själv minns den här händelsen. Det är faktiskt ett tillfälle då han begick ett av sina misstag, nämligen när han var i Gerar och först kom med en halvsanning om sin hustru Sara och sa att hon var hans syster. Hon var faktiskt en halvsyster. På den tiden så kunde man gifta sig även med halvsystrar. Men det ledde ju till en massa problem. Men till slut så reddes detta ut. Och så har han ett samtal med kung Abimelek, kungen där. Och då säger han så här i kapitel 20, vers 13: när Gud befallde mig att lämna mitt hem och sände mig ut på vandring. Och det säger kanske inte så mycket i vår översättning, men i hebreiska, så det här med sända mig ut på vandring är hebreiska ta'au, kan också beskrivas att gå vilse. Jag tycker det här är ganska fantastiskt. Alltså för Abraham innebar kallelsen att helt enkelt gå vilse med Gud. Inte veta vart han skulle ta vägen. Att lämna allt som var kärt, allt familjärt, allt tryggt. För att gå med Gud in i det totalt okända. Och Abraham gick, läser vi, utan att veta vart. Utan att förstå varför. Han bara trodde och lydde Gud. Och det yttersta beviset var naturligtvis när han till slut också var villig att offra sin enda son Isak. Den berättelsen ska vi inte gå in på, men det var ett yttersta bevis på hans lydnad som också pekade fram emot när fadern till slut offrade sin egen son för oss. Abraham var inte perfekt, och jag tycker det är en väldigt tröst för oss, åtminstone för mig, att läsa om alla de misstag som Abraham begick. Tre stora misstag i hans liv finns dokumenterade, du får läsa själv, jag tar inte upp dem här. Men när Bibeln till slut summerar Abrahams liv så är det inte misstagen som Gud fokuserar på, utan hans tro och hans lydnad, därför att Gud såg hans hjärta. Han såg vart Abraham var på väg och han såg vad som var drivkraften i hans liv. Din och min tro, den kommer att prövas gång på gång av om vi är villiga att lyda. Litar du på mig, Petrus? Okej. Hoppa ur båten då och gå på vattnet. Jag är här och tar emot dig. Alltså tron var inte bara något abstrakt, en känsla, utan handling. Och det är det här som Jakob stryker under när han just tar Abrahams exempel i Jakobs kapitel 2, vers 20. Tro utan gärningar är utan verkan. Jag tror han skulle lika gärna kunna ha sagt: tro utan lydnad. Det är en tom tro. Gud kallade Abraham att gå och han gick. Han liksom kastade sig ut på 1000 famnars djup och fann att där var fadersarmen som bar och ledde. Och väl likadant med lärjungarna. Visst var bekännelsen viktig. Du är Messias, den levande Gudens son. Men hörni, det stannade inte där. Utan lika viktig var kallelsen: följ mig. Och det var just efterföljelsen som bekräftade att tron var inte bara en vacker teori. Och det var därför som Jesus sa till sina lärjungar, precis som vi hörde här: ni är mina lärjungar om ni gör det jag befaller er. Magnus Malm, han har just gett ut en ny bok. Jag vet inte om ni brukar läsa Magnus Malm. Jag läser honom gärna, men den här sista boken har jag inte fått tag på än. Det är en bok som heter Att leva som om Gud inte finns. Och underrubriken om sekulariseringens påverkan på oss som kristna. Att leva som om Gud inte finns. Och där tar han upp just detta att det är lätt att ha en bekännelse, men sen i vardagen leva som om allt detta var bara någonting som hade med kyrkan att göra, som hade med söndagen att göra, som inte får konsekvens i våra dagliga val. Det är där som tron prövas. Hur jag lever, det val jag gör under vardagen. Det kanske vackraste exemplet på Abrahams vänskap, det tycker jag är första Mosebokens kapitel 18. Och i vers 17 så säger Herren: varför skulle jag dölja för Abraham vad jag ämnar göra? Det är vänskap. Kontexten där handlar om när Sodoms och Gomorras rop har stigit upp inför Gud så högt att Gud beslutar sig för att döma de här städerna och deras ondska. Innan det här sker så har Abraham en bönekamp tillsammans med Gud. Och han resonerar med Gud och liksom köpslår med honom för Sodom där hans brorson Lot fanns. Kanske det finns 50 som är rättfärdiga som tror på dig, Gud. Ska du då bara förgöra staden för deras skull? Nej, det ska jag inte. Okej, Gud, om det finns 40, då ska jag inte förgöra. Om det finns 30, Om det finns 20, och till slut stannar han. Om det finns 10, och så säger Gud, då ska jag inte förgöra staden. Ibland har jag undrat, tänk om Abraham hade fortsatt och sagt, Gud, om det finns en. Det fanns bara en. Det var Lot. Till och med hans hustru svek till slut och vände sig om och blev en saltstol, som ni vet. Men kan jag väl dölja för Abraham det jag tänker göra? Där har du vänskapen. Och lyssnade du till inledningsordet, vad Jesus sa till sina lärjungar: jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Det är vänskap. Jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Vill du bli vän med Gud, då handlar det om att tro, att lita som det lilla barnet som kastar sig i fars armar. Men det handlar också om att våga gå mot strömmen, att våga att betala priset. Jag hade en punkt till som jag hoppar över, men jag ska sluta här med en illustration. Eller med två saker. Det första, det hände här nere på China Walk. Jag var inne där ibland, någon gång i månaden. Så brukar jag gå dit och beställa lite mat som jag tar hem. Och det gjorde jag i fredags, var det väl jag. Och när jag var på väg ut så kom det in en man, tatuerad. Och med en svart t-shirt. Och när jag ser honom på ryggen så står det: we ride under the banner of death. Fuck you and your God. Och ska man då översätta det, jag ska inte ta hela översättningen, men vi är på väg under dödens baner åt H med dig och din Gud. Jag tänkte, stackare, tänk att leva så. Att döden är det enda som finns framför. Och sen förbanna alla som tror på Gud. Därför att man tror att det här är det enda. Livet tar slut vid döden. That's it. Tyvärr är det ju många som lever så. Nu ska jag ge dig precis motsatsen som jag hittade i Open Doors inledningen. Det är en liten skrift jag kan rekommendera om de förföljda kristna. De har mycket att lära dig och mig. Shukri kommer från en av de mest våldsamma städerna i Irak, ifrån Fallujah. Han mötte Jesus i en dröm. Och han kom till tro, han och hans familj. Inte nog med det. Han ställde sitt liv till förfogande. Jesus, vart du än vill ska jag gå. Och Gud gav honom en kallelse. Gå till Mosul. Staden där IS hade dödat och fördrivit alla kristna. De hade krossat alla kors. Och gjort om kyrkorna till moskéer. Och där sunnimuslimerna är välkomna till IS. Och där imamerna har förklarat krig mot alla kristna. Inom parentes står det här. Det var också denna stad, det gamla Nineve. Vars ruiner ligger mitt emot Mosul på andra sidan av floden Tigris. Det var dit som Jonas vägrade att gå när han en gång blev kallad. Det är intressant. Shukri och hans fru Khadija åkte dit i lydnad tillsammans med sina två barn. Shukri ställde sig vid ingången till den stora moskén under fredagsbönen och delade ut många tiotals biblar. En fredag berättade han för sin fru att han visste att den dagen skulle han få se Jesus. Han visste inte hur. Men efter att han hade delat ut biblar under fredagsbönen blev han dödad av IS som begravde honom i sanden. Och lyssna nu. När familjen grävde fram honom fanns det ett leende i hans ansikte. Han fick se Jesus. Liksom Paulus kunde ingenting stoppa Shukri från att berätta om Jesus. Vilken kontrast! Vi lever under dödens baner. Och så har vi Shukri som fick en kallelse och som hade mött Jesus först i en dröm. Och så säger han, idag ska jag få möta Jesus. Och så dör han med ett stort leende på läpparna. Han förstod det som Abraham hade upplevt. Tro är en förtröstan, men tro är också en lydnad. Du och jag kommer säkert inte, de flesta av oss, betala ett sådant pris som Shukri. Men jag tror utmaningen är densamma. Litar du på mig? Vill du följa mig? Kosta vad det kostar må. Vill du gå med mig? Vill du bli vän med mig? Jag hoppas att du i ditt hjärta svarar ja. Ska vi be? Jesus, jag tackar dig för att du kallar oss till vänskap. Du kallar oss att följa dig. Du kallar oss att lita på dig helt och fullt, även när vi inte kan se, även under alla dessa tysta perioder då du verkar så avlägsen. Och där det ibland kan kännas som, vad är du Gud? Vart har du tagit vägen? Bryr du dig inte längre? Tack för att du finns där även i tystnaden. Herre, hjälp oss att lita på dig i barnslig tro. Men också i lydnad. Herre, att ta de här stegen i lydnad för dig. I de dagliga valen vi ställs inför. I vårt arbete. I vår vardag. Att verkligen följa dig, även om det kostar på. Herre, tack för vad vi kan lära våra trossyskon. Herre, tack för att du vill hjälpa oss att ta de där små stegen av lydnad. Tack för att du kallar oss vänner. Tack för att du vill ha en djup vänskap med oss. Och tack för att du vill visa oss saker och ting från ditt ord. Därför att du är vår vän och därför att du älskar oss. Vi tackar dig. I Jesu namn. Amen.